Du lyssnar på Webradio Areton.
Redan som liten så både talade, skrev, ritade och sjöng jag tidigt, tydligt och gärna. Men jag var samtidigt fruktansvärt blyg, stod gärna i skymundan och avskydd att märkas. Ett av mina starkaste barndomsminnen är från andra klass då min älskade fröken Karin hade valt ut mig att sjunga på julavslutningen. Jag ville inte men var samtidigt alldeles för rädd och smickrad för att säga nej till uppdraget. Känslan då jag på darrande ben står bredvid orgen som fröken Karin spelar på klassrummet med allas blickar riktade på mig. Förmodligen har jag på mig röda kalasbyxor som gärna glider ner längs med benen och en skottskrut i 70-tals kort kjol och vit blus. Med darrande sopran har jag fått ur mig de två första meningarna ur julsalmen Gläns över sjö och strand, och plötsligt är alla orden borta. Jag är fullkomligt stum. Under något som känns som en evighet hör jag hur fröken Karin spelar tam, 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 en gång. Tam, 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 två gånger. Tam, 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 och sedan är orden där igen. Och jag klämmer i med barnen och hedarna. Hela klassrummet drar en kollektiv suck och lättnad. Och när sista orgeltonen tonat ut kommer det lite applåder. Själv är jag mest lycklig över att jag inte har dött av nervositet eller att ingen skrattat trots att jag misslyckats så. Att sången är svår för en åttaåring eller att det är läskigt att stå inför en publik för vem som helst, det slår mig inte alls. Jag sjunker stället in i massan av klasskamrater och bara försvinner. Uppfylld av en kombinerad känsla av misslyckande och lättnad. Jag som pratar heter Susanne Hydén, men är född Ljungqvist och hade kanske aldrig hamnat här om inte både min fröken Karin och ett antal andra, både närstående, mentorer, lärare och andra genom åren valt att uppmuntra, utmana och coacha mig att kommunicera bättre, mer och modigare på olika sätt. Både genom att tala och skriva, kanske inte lika ofta som genom att sjunga. Om jag gör det idag så gör jag det som allt och inte längre som sopran. Tack vare dessa generösa och fantastiska förebilder har jag fått förmånen att förstå glädjen med att inte bara utvecklas själv utan också lyckan i att få stötta andra och få dem att upptäcka sina egna styrkor och utveckla dem. Det är drygt 25 år sedan jag, efter att ha blivit uppsagd från mitt drömjobb på banken, fick chansen att själv jobba som säljare och sedan som chef inom en då relativt ny bransch, bemanning och rekrytering. De första dryga 10 åren var jag med och byggde upp och etablerade flera företag. Du känner säkert flera av namnen på dem idag. Adecco, Randstad. Jag lärde mig massor och bidrog tillsammans med grymt duktiga medarbetare mycket till mina arbetsgivares framgångar. 2016 blev jag av min vän och författarkollega Kent Åkerman utmanad att starta en blogg på LinkedIn och blev samtidigt inbjuden till en författargrupp på Facebook av en vän som är expert på att skriva om andra världskriget. Dessa två tillfälligheter har lett till många fantastiska möjligheter när det gäller att både skriva och föreläsa, som jag återkommer till lite senare i det här programmet. Jag bor strax utanför Göteborg med 2 tonårsdöttrar och en katt. Och det var därför helt naturligt att fråga mina döttrar vad jag borde ta upp i ett radioprogram om kommunikation. Deras svar kom direkt och utan tvekan. Prata om kommunikationen mellan ungdomar och vuxna idag. Varför, undrade jag lite retoriskt. För att den uppenbarligen inte funkar, kom svaret i retur. Och det var ju onekligen svårt att säga emot. Dels har vi rapporter i media om hur just den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar hela tiden och vilka enorma bekymmer skola och psykiatri har att hantera detta. Behandlingar och program tar lång tid och inte sällan tar man till medicin som hjälpmedel för att stilla oro och ångest. Men vi behövde inte själva gå längre än till skolkamrater, kompisar och bekantas barn för att hitta en del oroande exempel på självskador, ångest, ätstörningar och utmattningssymptom. Och vi pratar om våra egna livsutmaningar, hur vi tagit och hur vi tar oss igenom dessa. Frågade döttrarna vad de själva ansåg var viktigast i kommunikationen mellan barn och vuxna och som skapar både hinder och framgång, så var deras svar som vanligt rätt självklart. Deras första råd var att vara en mer närvarande förälder, både fysiskt och mentalt. Båda mina döttrar kunde peka på exempel där unga berättat om hur de upplever att kontakten med sina föräldrar i huvudsak är ytlig och mest stannar vid diskussioner om skolan, träningen, när man ska äta eller lägga undan sin iPad för kvällen. Ungdomar som upplever att föräldrarna helt enkelt inte är särskilt intresserade av deras inre liv, frågor och funderingar, utan mest skrapar på ytan av det som förväntas se bra ut och vad man borde. Eller kanske inte hinner eller orkar. De poängterade också vikten av att vuxna plockar ner både fördoms- och präktighetsgarden och inte är så himla rädda för lite mer laddade frågor. Att även om man som förälder aldrig varit berusad, inte hade sex förrän man var 25 och hade MVG på alla prov, så är just sådana prestationer sällan en lyckad utgångspunkt för att ha en ärlig dialog med sin egen tonåring. En tonåring som kanske just då både bakfull, nykär och hade en blackout på senaste provet. Den som egentligen vill skydda sitt barn från omvärldens tuffa verklighet kan genom präktigheten istället förorsaka skada genom att man undviker att informera om känsliga saker. Självklart är en del av föräldraskapet att sätta gränser och förklara vad som är okej och inte, men också att förklara varför. Just detta är en av mina käpphästar, att alltid ge ett varför. Varför då? Jo, för att tidigt förklara konsekvens och också förhoppningsvis skapa regler och gränssättningar som kan respekteras även när jag inte är på plats. Det är viktigt att ta sig tid och lyssna på riktigt och inte komma med lösningar direkt. Var nästa ställtips. Ett tips som jag själv vet att jag blivit betydligt bättre på i takt med att jag utvecklats i mitt coachande och kanske i mitt föräldraskap. Att låta lösningarna få vänta en liten stund och inte alltid veta först och bäst som ett monologmonster till föräldrar. Det är också viktigt att inse sin egen högst mänskliga sida. Något som jag brottas med hela tiden när orken och tiden inte räcker till så som jag skulle önska. Ibland gör jag fel och blir stressad, irriterad och får tunnelseende och sämre omdöme. Och blir skitdålig på att både sända ut och ta emot. Insikten om detta gör att jag övar på att säga förlåt och att vi allihopa inser att ingen av oss är riktigt så perfekt som vi kanske skulle önska. Och att vi behöver tycka att det också är helt okej. Slutligen enades vi om vikten att skapa bra tillfällen för samtal. Middagsbordet brukar beskrivas som en klassiker för vardagskommunikation, men här höjdes varningsflagg. Tänk om man har jobbiga saker att prata om, sa ena dottern. Då blir ju varje måltid en plåga. Vem vill äta då? Då tycker jag det är bättre att göra som vi gör, att vi pratar och promenerar. Och faktum är att i alla fall för oss är det ett jättebra sätt att också ha tid för lite längre samtal. Särskilt under lov då vi gärna ger oss ut på lite längre promenader i ett tempo som tillåter prat. När man rör på kroppen är det också som tankarna flödar lite enklare och inte lika lätt tar stopp. Dialogen letar sig fram och bryter nya banor. En annan fördel, särskilt om man pratar om lite kämpigare saker, är att man inte sitter mitt emot varandra och behöver ha ögonkontakt som vid ett matbord. Även bilen kan vara ett bra pratställe, bara man vet när det passar sig. Min ena dotter brukar tydligt visa när hon anser att vi pratat klart i bilen genom att plugga in sina hörlurar. Jag respekterar när hon behöver vara i fred och det gör också att hon respekterar när jag säger att vi faktiskt måste prata. Från ungdomar som mår dåligt är det lätt att fortsätta tanken till andra glapp och luckor i kommunikationen. Både den professionella och det sociala är det lätt att sådana uppstår utan vi alltid förstår varför.
Illusion.
En vän som arbetar inom en större vårdenhet berättade om en nyanställd informatör som bara efter ett par månader konstaterar att hon upplevde enormt stora svårigheter med att få sina budskap och nå fram till sina mottagare. Hon var nyutbildad, fylld av färska idéer och massa nya forskningsrön och hade tagit sig an uppdraget att äntligen vara den som levererade ut information i organisationen. Hon hade sugit in budskapen och sände sedan ut dem på alla tänkbara, moderna och effektiva sätt som togs till buds. Ändå upplevde hon att merparten föll alldeles platt till marken och att mottagarna fortsatte att klaga på att de aldrig fick reda på något. Till slut fick informatören prata med en äldre kollega som förklarade att hon nog helt enkelt inte förstått kulturen. Vad som satt i väggarna och att allt detta var som ett filter som liksom sorterade bort det hon sände ut. Plötsligt insåg hon att det var som hela företaget var inställt på att lyssna på P1 medan hon sände ut via P3. Berättelsen fick mig att minnas en liknande händelse från då jag under sent 80-tal var nyanställd som vd-assistent på regionledningen på den stora fina banken inne i Göteborg. Jag var ambitiös och angelägen om att vara trevlig och skapa bra relationer med alla. Inte minst med de olika servicefunktionerna, transportservice, tryckeriet och posten, eftersom de underlättade mitt jobb då jag i min tur skulle serva bankdirektörerna i ledningen. Efter att ha fått särskilt fin service av posten med ett stort utskick så skickade jag ett, vad jag tyckte, glatt tack för fin hjälpkort till dem via internposten. Någon dag senare tog postutdelaren på vårt plan mig åt sidan och förklarade viskande att nu var minsann hans kollegor nere på postavdelningen jättesura på mig för att jag var så dryg. Jag fattade ingenting. Jag hade ju skickat ett tackkort. Vad menar de? Det tog en stund innan poletten ramlade ner. Kanske för oss båda två. Jag förstod att personalen på postavdelningen i normala fall stod så långt ner i rang på banken att de enbart förväntade sig kritik. Att någon som arbetade på ledningen kom med beröm, det var otänkbart. Alltså hade de tolkat mitt tackkort som en ironisk gest. Jag tog helt enkelt hissen ner till postavdelningen och stegade in där med orden: hej, det är jag som är Susanne och som ni är så arga på. Och sedan så redde vi ut den kommunikationsluckan och fyllde ut den med det positiva innehållet som jag trodde att jag sänt ut redan första gången. Den upplevelsen lärde mig mycket om hur galet det kan bli, trots att intentionen är den allra bästa och att kommunikation alltid sker på mottagarens villkor. Vår hjärna är både en hjälpreda och en bov när det gäller det där med att kommunicera. I alla sammanhang där det uppstår luckor, glipor eller avstånd så jobbar hjärnan stenhårt med att hitta bryggor, sammanhang och förklaringar. Säkerligen har du sett tester på nätet med texter som är omkastade med bokstäver eller symboler. Texten är upp och ner eller bak och fram, men där du ändå kan läsa vad det står. Det är din hjärna som hjälper till, oavsett om du vill eller ej. För hjärnan letar efter det som den tror att den känner igen mellan punkterna. Och om du inte förklarat för den att den måste följa siffrorna i ordning på pappret, så kanske punkt till punktritningen blir till en giraff istället för en elefant. Eftersom vi har olika hjärnor så hittar de på lite hyss för oss och fyller i våra alldeles egna delar i luckorna som finns. Det där gör att det ibland kan bli knepigt att kommunicera med våra kompisar.
Bye.
Att börja blogga var väl egentligen ingenting jag tänkt särskilt mycket på att göra. Men min föreläsare och författarvän Kent Åkerman utmanade mig våren 2016, så tänkte jag att var 17, jag kan väl alltid skriva lite grann om karriärcoaching och personligt varumärke och sånt som jag jobbar med och lär ut mest hela tiden. LinkedIn hade skapat ett enkelt bloggverktyg och med ungefär 1500 mödosamt införskaffade kontakter tyckte jag att det fanns väl i alla fall ett visst läsarunderlag. Första inläggen var enkla att skriva i kända ämnen och jag fick en fin respons och var överlycklig när siffrorna på de som läste inläggen först blev tvåsiffriga och sedan tresiffriga. Responsen fick mig att våga variera mer i ämnesvalen och när jag beskrev en väns mycket personliga hantering om att vara öppen med sin cancerdiagnos och att faktiskt se slutet av livet, ja då började också folk kontakta mig mer, både genom kommentarer i bloggen, delningar men även i privata meddelanden. Känslan av att det jag skrev om tyckte var viktigt och intressant också berörde andra. Alltså faktiskt nådde mina mottagare och kommunicerade. Den känslan var helt fantastisk och gav mig mod att ta ut svängarna ännu mer. I oktober gjorde jag ett inlägg byggt på egna erfarenheter och härskartekniker och personer med psykopata drag. Det började så här. Att vistas i närheten av en vardagspsykopat är helt fantastiskt i början. Oavsett om det är en ny chef, en ny kollega eller början på en privat kärleksrelation. Symptomen är de samma oavsett i vilken position psykopaten står till dig. Du känner dig plötsligt särskilt sedd, utvald, uppmärksammad, uppvaktad och uppskattad. Som i ett kammarspel så speglar du samma känsla tillbaka till avsändaren. Att det är härligt, underbart och anmärkningsvärt att han eller hon har valt ut just dig att ha i sitt fokus. Det är som att sitta vid en varm brasa, att ha en egen fest och skåla i något riktigt gott. Fram tills dess att baksmällan kommer och lita på att den kommer. På ett dygn läste 15 000 personer den bloggen. Den delades, kommenterades och framförallt så kontaktades jag massor av individer som berättade hur berörda de blivit. Att det jag skrivit kändes som en aha-upplevelse där de plötsligt inte var ensamma om svåra erfarenheter. Här tror jag att en annan nyckel finns till en framgångsrik kommunikation. Igenkänning och förmågan att skapa en känsla hos mottagaren. På Facebook fick jag samtidigt med psykopatinlägget en inbjudan till att vara med i en novelltävling hos Ariton förlag. Tävlingsbidragen skulle handla om saker vi inte talar om. Jag tyckte att uppslaget var jätteintressant av många anledningar. En var att det vi inte talar om verkligen är essensen av brist på kommunikation. Och alltså ofta just det jag arbetar med i coaching. Jag vet att en tystnad samtidigt innehåller ett läckage av det vi tror att vi är tysta om. I värsta fall blir tystnaden som ett av de svarta hål i rymden som slukar energi och som vi anar bara genom den märkliga avsaknaden av allt annat runt omkring. Det skapar idéer i andras hjärnor och ibland även i den egna. Tystnaden gömmer skam, skuld och leder allt som oftast också till en inre förlamning. Jag skrev mitt eget novellbidrag på ett par dagar. Berättelsen var min egen och var en sorts uppgörelse med den tystnad som uppstått kring den stora familjehemligheten. Jag ville hitta anledningarna till denna tystnad och insåg att de var många under tiden som jag skrev. Skammen, hoppet om att kunna lösa allt själv och till slut bottenlöst självförakt och skuld. Jag smakade på orden i huvudet och läste in högt för mig själv. Förvånansvärt snabbt föll allt på plats. Den kommunikationsprocess som jag i många år och med alla medel undvikit bredde ut sig framför mig på pappret, tog plats och var lika självklar som en soluppgång. Titeln på novellen blev Varför har du inte sagt något? Och den blev antagen. Här kommer ett avsnitt mitt i novellen. Tiden efter skilsmässan när alla sa att jag gjort rätt, att Peter var ett svin, och när jag återhämtade mig kände att omgivningen förstod och tog emot min sargade själ. När barnen landade och äntligen började bli trygga. Då var det inte heller tid för ett samtal. Då hade jag ju bara låtit bitter, fast jag egentligen var lättad och nästan lycklig, med hopp om framtiden. Befriad från ångest, skuld och skam, äntligen. Inte heller då berättade jag för Kristina. Jag ville bara andas, vara, njuta, ville inte tänka tillbaka, ville bara tänka framåt. Och så en tid senare, ett återfall. Åter oroliga barn, nattlig rädsla, klängighet, den inlärda reaktionen hos mig att slå bort att det värsta åter kunde pågå. Att inte kunna eller vilja förstå, för det ligger ju bakom oss. Barnens ilska och frustration. Dumma mamma! Tills det rasade och insikten kom fram att vi var tillbaka i helvetet. Tillbaka i Peters våldsamma fantasivärld. Samtidigt att vi nu hade ett val, kämpa eller dö. På vilket sätt förmedlar man det? Det går inte. Nyss var det ju så bra och jag var så glad. Att förklara för Kristina att det hela tiden funnits en lucka ner i avgrunden, precis under det vackra golvet. Det är ett steg så stort att det är omöjligt att ta. Istället lever man från dag till dag, tyst. Får kraft av att luften där hemma är fylld av kärlek istället för gift. Hoppar från tuva till tuva i en rättsprocess för att klara det som lagen kallar för att ta sitt föräldraransvar. Hoppas att tuvorna håller och inga slukhål suger in den sköra tilliten till att det ska ordna sig. Bara jag håller samman ska det ordna sig. Och min dagbok får ta emot alla de ord jag inte kan säga högt. Eller stunden då frustrationen spiller över till barnen på det allra värsta sättet. Då Peter personligen ser till att de inte får hjälp att hantera sina upplevelser för att må bättre. Utan han istället åker runt och berättar för allt och alla att jag har blivit galen och barnen lika galna. Att inse att min tanke att sköta detta i det tysta, inte blanda in utomstående, hitta rätt väg själva. Det är den allra största fällan i allt. Med hans version, ljudligt serverad, blir min tystnad en sorts medgivande som rättfärdigar för omgivningen. Att tro på hans ord om att jag fått barnen att ljuga. Deras tidigare bedömning av honom som vass och ointresserad, mig som engagerad och glad, den raderas ut. Det är till och med så att det är barnen som inte tar ansvar för relationen med sin pappa. Det är synd om stackars oskyldig Peter. Han gråter högt ut vid vännernas köksbord och jag har blivit en riktigt ond och galen häxa. Världen rasar, inte bara för mig utan för barnen. Jag blir stel, mekanisk och otillgänglig för alla utom de närmaste. Jag blir effektiv, bokar saker, skriver och fixar. Vi är på väg hem från stan i bilen och småpratar, döttrarna och jag. Jag har precis kört om en lastbil, blinkar åter in i högerfilen på motorvägen. Hastighetsmätaren på 110, det är då den äldsta dottern säger: jag vill inte leva längre, mamma. Alla är galna som lyssnar på honom. Jag orkar inte mer. Och ett svep tar hon av bilbältet och drar i dörrhandtaget och är på väg ut. Det blir svart i mitt huvud. Jag vet inte hur jag får stopp på bilen vid kanten av motorvägen. Hur vi undviker att bli påkörda. Eller varför hon aldrig hinner kasta sig ut. Kanske är det vinddraget. Kanske något annat som håller emot. Som räddar. Men när jag sitter och håller om henne vid vägkanten och vi alla gråter. Är det inte att ringa till Kristina jag tänker på. Man kan inte tala om en suicid unge med väninna. Men det var ju då Kristina ringde själv. Den kvällen. Igår. Egentligen för att tala om en helt annan sak. Men hon frågade hur det var. Så bröt jag ihop. Tårar och ord bubblade ut. Plötsligt fick hon en osammanhängande, tårfylld beskrivning om våld, lögner, dödslängtan och ångest, forsande utan förvarning genom telefonluren från sin sansade väninna. Klart att hon fått en smärre chock och undrat varför jag varit så tyst. Varför barnen och jag varit så tysta. Det har blivit väldigt många nedslag på mitt tangentbord, framförallt under de senaste 2 åren. Och jag hoppas att det kommer att bli många, många fler. Vilket förstås beror på om du som lyssnar vill läsa eller lyssna mer på det jag skriver. Om du och andra känner att orden kommunicerar något viktigt, intressant eller till och med spännande. Idag har jag i alla fall helt klart för mig att min inre drivkraft handlar om att försöka förmedla saker som får andra att snabbare ta smartare val i livet. Oavsett om det är det privata eller det professionella. När det lyckas får jag energi och inspiration. Jag har två råmanus till böcker som är ganska klara. Dels den skönlitterära romanen som novellen om tystnad handlar om, där värdefull lektörshjälp utmanat mig att skriva mer i dialogform, något som väckt enormt mycket känslor i mig när jag plötsligt åker bakåt i tiden. Först till passionen och sedan till delar av det ni nyss hörde. Det andra manuset är resultatet av alla brev, samtal, kommentarer och mess som den karismatiska psykopaten drog igång. När jag först pitchade detta manus till förlagen var svaret att den nya boken omgiven av psykopater täckte ämnet. Det var uttömt. Men alla fortsatta frågor, kommentarer och önskningar om föreläsningar i ämnet tyder nog ändå på motsatsen. Så med ännu mer fokus på det jag gör bäst fortsätter den här manusresan med att tydliggöra att det jag skriver om är konsten att klara sig undan en psykopat. Lite som en handbok. För i kontakten med personer med psykopata drag eller psykopater, ja då hamnar alla våra teorier och tekniker om kommunikation alldeles upp och ner och bak och fram. Och skulle ta ett helt eget radioprogram i anspråk. Precis som ämnet karriärcoaching som jag inte heller tagit upp här idag. Med det vill jag varmt tacka Petra och Dennis Ariton för förtroendet att få göra det här programmet. Men framförallt vill jag tacka dig som lyssnat. Hör gärna av dig till mig. Och kom ihåg att det är som Pink sjunger. Du är helt perfekt som du är. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknown.